Det är landslagsuppehåll för SHL och det har blivit dags att blicka bakåt och framåt. Du lyssnar på NVT Istid med mig, Solveig Voice, och dagens gäst från Sportexpressen och Hockeykväll på SVT. Välkommen Johanna Dahlén.
Tack så mycket. Kul att du får vara med.
Ja, men så roligt att ha dig med. Alltså, vi har ju haft ett litet snack här innan för att liksom peppa varandra i den här märkliga, konstiga vårvintern vi är i. Det är, när vi pratar nu så är det tisdag, hoppas jag, så att jag har rätt dag i kalendern. Och det är SHL-break.
Ja, det är skönt med lite uppehåll, nästan, kan man säga ibland. Det blir ju så mycket matcher, full fart hela tiden, så att man får landa lite. Tror jag är skönt för lagen också.
Ja, men det känns som det. Du hade fullt upp igår kväll. Det var basket som stod på ditt schema då, va?
Mm, det stämmer. Jag passar på att göra lite sånt vid samma veva, eftersom vi har ju börjat sända basketen i år. Så det är faktiskt jätteroligt att bryta av de här klassiska hockeygrejerna man gör med en annan sport.
Mm, det kan jag tänka mig. Det blir väl lite, med lite kontrast. Välkommet nu i dessa väldigt intensiva tider.
Mm, så är det verkligen.
Ja, men gött Johanna, jag ska ta och värma upp dig innan vi börjar snacka lite Färjestad och lite SHL i stort. Är du redo för 5 frågor?
Jag tror inte det, men vi kör.
Nej, men det går inte att förbereda sig. Bra, fråga nummer 1. Favoritintro i Hockey Sverige?
Och vi hade ju det här på Hockeykväll härom veckan. Jag tycker att det finns väldigt många bra. Det var extremt svårt när vi höll på att välja. Men jag tror att vi faktiskt landade i Färjestad. Det är väldigt mäktigt när de sjunger den där låten som jag nu helt glömde namnet på. Men som
Bölden,
är väldigt bra.
Ja. Mm.
Precis. Mm. Alla står med halsdukarna upp. Bra stämning. Det är svårslaget.
Mm. Bästa hockeykurven finns i?
Det finns ju pressfikat lite här och där. Det är ju mest det som jag har... men jag har ändå jobbat väldigt mycket i Växjö. Och där var det alltid korv med bröd. De var jättetrevliga, de som jobbade där också. Så att jag får ta det.
Mm. Mm. Beskriv dig själv med 2 ord.
Jag är väldigt nyfiken, skulle jag säga, och väldigt, jag kommer inte på något ord för det, men jag bryr mig väldigt mycket om människor.
Mm. Barndomsidol?
Men om man kollar hockeyvärlden så bodde vi lite överallt när jag var yngre, och de 2 första som jag såg upp till då var ju Sergei Gonchar och sen Mike Modano, så att jag får nog säga dem.
Mm, snyggt. Onödig pryl du inte klarar dig utan?
Onödig pryl jag inte klarar mig utan? Oj, vad svårt.
Mm, för då är den ju inte onödig egentligen, men jag tänker om det är så här läppstyl, nässpray, någon speciell konstig nyckelring, hårklämma, p-skiva i bilen.
Ja, alltså jag har inte så många såna onödiga prylar, känns det som, faktiskt.
Nej.
Jag är rätt enkel på såna saker, har inget... Jag är inte så bra på med hudkrämer och något sånt lypsyl. Jag glömmer bort ganska mycket sånt.
Gud vad skönt.
Ja, det jag har är, jag har en kanske lite onödig pryd. Det är att vi köpte nyss en sån här liggfåtölj i soffa.
Ja.
Som jag nu spenderar varje sekund i. Det var inget vi riktigt behövde. Men den spenderar jag ungefär varje vaken sekund i. Så att jag får säga det om det gills som en pryl.
Det är ju en ganska stor pryl. Men det låter ju både onödigt fast ändå väldigt skönt, eller?
Jag sitter i det just nu. Så att jag är väldigt nöjd med det här köpet.
Åh gud vad härligt. Oh, jag blev jätteavundsjuk nu. Jag tänkte ju säga min nässpray liksom. Men det där slog den. Med hästlängder. Ja, men snyggt jobbat. Det var bra. Bra svar. Jag gillar Färjestads intro också, men jag måste säga Luleå där. Det är ju så jävla bra alltså.
den finalen mellan Färjestad och Luleå, det var alltså otroligt mäktigt. Så jag, när man reste fram och tillbaka mellan de matcherna, det var väldigt, väldigt bra. Vi diskuterade lite låtarna också. Jag tror att låtarna gör ganska mycket för mig när vi körde den där hockeykväll. Men då fastnade man ju faktiskt också för HV-låten.
Ja.
Vissa. Den är populär här hemma också för treåringen. Det är hockeylåten.
Så att det är hockeylåten. Men snyggt. Jag tycker den är väldigt klämmig också. Det säger så mycket att den blev mest lyssnad på i Musikhjälpen med. Liksom. Det är ju den sätter sig ju.
Ja, gud ja. Den fastnar. Jag tror till och med de som är på isen har svårt att inte sjunga med när man åker ut idag.
Säkert. Nej, den är klämmig så att säga. Ja. Snyggt, vi ska ta och kika lite grann på Färjestads säsong tänkte jag till att börja med. Den började ju väldigt, väldigt bra. Det var ju ett försprång som var liksom otroligt starkt. Och sen hände ju någonting här vid jul. Det blev ju totalt målvaktskaos när både Max Legacy och Carl Lindbom gick sönder. En liten svacka kom här efter, efter det. Och sen så nu har det sett bättre ut. Vad tycker du sticker ut med Färjestads säsong så här långt?
Ja, men du sammanfattar det ju väldigt bra där. Jag hade ju Färjestad tippad både som SM-guldvinnare och som etta i tabellen inför säsongen. Jag tycker att Färjestad har ett komplett lag. Man har den här grunden på killarna som har varit där länge. Och sen kryddat med lite nyförvärv. Väldigt bra målvaktsduo när de då var skadefria. Så att för mig kändes det ganska givet när man tippade inför säsongen att faktiskt ha dem där uppe i toppen ända in i slutet. Sen är det ju klart, alltså det här med målvaktskaoset, det är klart att det påverkar på ett sätt. Mm. Att det blir, även om man kanske alltid försöker göra samma sak på isen, så vet man inte riktigt vad som händer. Det kommer in nya målvakter hela tiden som man inte riktigt känner och inte riktigt vet vad man kan förvänta sig av, så att man spelar inte med den där samma tryggheten som man kanske hade tidigare. Med det sagt så är jag extremt imponerad av Carl Lindbom, det han har kommit in med den här säsongen innan hans skada. Det var väl en av de här som man kanske såg fram emot att se vad han kunde göra när han tog klivet då till Färjestad, men inte riktigt visste, man ville inte ha för höga förväntningar heller. Men sen när man hamnar i en sån här svacka, då blir det många som kanske håller lite extra hårt i klubban. Det blir ju en diskussion kring Viktor Ejdsell givetvis. Sen tycker jag att Ejdsell är ju en kille som inte alls har huvudet redan svävat iväg. Men när de diskussionerna kommer upp hela tiden, så kanske det blir en liten sån här svacka målmässigt som han har haft. Jag tycker man såg på Mikael Lindqvist. Det var ganska mycket lycka i hans ögon när han gjorde de där målen sedan.
Ja, men det var ju helt... de bilderna var ju... Det sa liksom allt på något sätt. Ja. Det var som att en tyngd bara släppte där.
Ja, men verkligen. Och det är ju jätteviktigt. För att han är en viktig del i det här för Färjestad. Att det lossnar lite mer för honom. För att man vet ju vad han kan när han spelar som allra bäst.
Ja, och det är ju jag pratade med honom där efter matchen i lördag, så han sa att det är liksom en situation jag inte är van vid. Jag har aldrig varit i en så lång måltorka, och det blir också så här att för varje match som går så blir det ju tyngre och tyngre, och alla pratar om det så här att men när ska det lossna? Kommer det lossna? Är han förbi liksom? Är hans prime förbi? Är han på väg att ta slut? Och man såg ju där också när Mitell valde att skaka om i laget ganska rejält här för ett par veckor sedan, när han bänkade Lillis och flyttade ner Lindqvist i fjärde kedjan. Alltså då, det blev ju också då hamnade man ju i rampljuset på ett helt annat sätt. Så att jag tror att det här betyder nog väldigt mycket mer för Lindqvist än liksom två mål.
Ja, men verkligen. Och jag tror att en sån sak också från Mitells sida, det behövs göras. Att när det går trögt för en spelare, även om det egentligen ska vara några av de här topp-topp-spelarna, så måste man markera på ett sätt. Och det kan ju också ge en ny energi i att okej, nu ska jag visa, nu ska jag köra lite extra hårt och då kanske det släpper. Eller att man då ja, men, blir nedsatt lite och så spelar man inte med exakt samma press som de som verkligen måste leverera. Så att det där kan behövas ibland och ja, men, bänka någon, flytta någon. De kanske inte får spela lika mycket för att det ska bli bättre i slutändan.
Mm. Var det här när Mitell valde att bänka Lillis och flytta ner Lindqvist, var det någonting som, för här i Värmland och liksom bland våra läsare så blev det en så här, oj jäklar, vad är det som händer nu? Var det så det uppfattades även utanför liksom, de värmländska skogarna?
Men det skulle jag säga. Speciellt då med Lillis som blev bänkad. Det var ju också, ja, men det gick ju dåligt, så gick det ju kanske inte direkt bättre av att göra det. Exakt då, jag minns om det var Timrå-matchen. Då var det ju verkligen så här, men nu måste det börja hända någonting offensivt. Då måste Lillis in, för att han kan ju faktiskt hitta de här passningarna. Han är ju väldigt skicklig på det. Så att det blev en snackis, men jag tycker man har sett att det har blivit en snackis överallt i att vart ska han nu? Måste han lämna? Kommer vi skicka honom? Det blir hela den där diskussionen direkt också. Lag börjar snacka. Och småflörta lite med att värva dit honom istället. Så att det är klart att det blir en väldigt stor snackis när något sånt händer.
Ja, det kändes som att det gav ringa på vattnet på lite olika sätt då. Att han hamnade liksom i blickfånget på ett sätt som han kanske själv inte alls hade tänkt sig också. Det var väldigt speciella veckor måste jag säga. Det är ju första gången, om man ska se det så, sen Mitell kom in till Färjestad, som Färjestad har inte varit pressade kanske, men att hamna i en sån situation. För att Mitell har ju också haft en sån här, ja men en hype i Värmland kring sig om att han löser allt liksom. Han kom hit och tog över ett sjunkande skepp. Det var så mycket drama liksom, den säsongen. Och förra säsongen gick alla sönder och var trasiga hela tiden. Och det kändes som att när slutspelet började så tog liksom soppan slut på något sätt. Det gick inte att kramma ur mer än vad man redan hade gjort ur spelarna. Men nu så här, ja, men de flesta spelarna är friska. Målvakterna, ja, det är ett kaos där. Men man har ändå plockat in Viktor Brattström för att ge liksom Legacy och Lindbom lite lugn och ro. Så att det var väldigt intressant att se hur Mitell hanterade en period där det började svaja en del. För det gjorde det ju, jag menar, de senaste, fram till att det började vända nu, så tittar man så här 10, 15, 20 omgångar längre bak, så då var ju inte Färjestad mer än ett mittenlag sett i resultaten.
Nej, och det är ju vid sådana lägen som bra tränare visar sig. När det inte flyter på samma sätt, när man måste hitta alternativa lösningar. När det här som har funkat så pass bra för dem, ja, men under en längre period helt plötsligt inte funkar. Vad gör man då? Ska man ändra om totalt? Ska man fortsätta tro på sin produkt men fortsätta kämpa igenom det? Försöka. Hitta lite små saker att snurra på. Det är ju här ja, men de riktigt bra tränarna verkligen visar sig att de lyckas ta sig ur sådana situationer.
Om du blickar framåt då, tycker du att Färjestads trupp liksom är tillräckligt bra för att gå, ja, men väldigt långt eller kanske till och med hela vägen?
Det tycker jag fortfarande. Absolut. Jag tycker att materialet finns där. Jag tycker att det är kul att man plockar in en sån som Viktor Brattström. Och att det går så pass bra för honom. För det är klart att när det inte har funkat för honom i HV så ifrågasätts ju varför ska han till Färjestad, vad är det de ser där? Men Masken är ju en väldigt skicklig målvaktstränare, har jobbat med honom länge och vet ju att det är en väldigt bra målvakt. Så att kul att det funkade för honom. Sen beror det ju på mycket. Jag tycker vi har sett det här med målvaktssidan är väldigt viktig i SHL. De lagen som har vunnit, de har haft en målvakt som har levererat när det gäller som allra mest. Så att den delen är viktig. Jag tycker i en perfekt värld så kanske man hade behövt förstärka backsidan på något sätt. Men marknaden ser ut lite som den gör. Det är inte det lättaste.
Nej.
Men annars så tycker jag att Färjestad absolut ska vara där in i slutet och hota. Jag ser inte, alla lag har någon form av svacka och nu blev Färjestad lite mer synlig med tanke på att de hade en sån fantastiskt bra start på säsongen. Men de är ju fortfarande där uppe i tabellen.
Ja men precis, det blir ju så här. Jag vet, vi fick väldigt mycket frågor från andra lokalmedia ute i landet och även från läsare som säger, men hallå, blir det inte lite överdrivet när Färjestad fortfarande ligger tvåa? Att det blir de här ganska tuffa vinklarna och rubrikerna och liksom Mittell står och så här, kör du inte får du inte spela när man ligger tvåa. Men det är just att det går ju så, alltså när det är så tajt så går, det kan ju gå väldigt fort och så plötsligt så har man tappat topp sex liksom. Så att jag tror att det var ju verkligen tvunget att vända när det gjorde det nu också. Så att ja, det,
jo, så är det. Ja,
det var det... ju rätt timing på det om man ska säga att svackan kom när den gjorde.
Mm. Ja men absolut. Och det är ju en men grej också med tanke på att de började så pass bra på säsongen. Man kan ju jämföra det med till exempel Modo. Hade Modo i läget som de ligger just nu inför säsongen, då hade de tagit det alla dagar i veckan.
Mm.
Men med tanke på att de hade en så pass bra start på säsongen så blev ju deras enormt ännu större och ännu värre svacka mer synlig.
Mm.
Men hade de spelat på den här jämna nivån hela tiden och legat där de har legat, ja, men då hade det inte varit samma sak.
Nej.
Så att det är klart när det går, och jag tycker att hela SHL, det känns som att alla lag har antingen sådana här, ja, nu har de vunnit fem i rad, ja, nu har de förlorat fem i rad, funnit sex i rad, förlorat fyra. Alltså, så att jag tycker att många har haft en väldigt upp- och nergående trend.
Mm. Jag håller med dig där. Det kommer ju förr eller senare. Alltså skador på nyckelspelare, det är liksom... Det går emot, det är tuffa motstånd, det kan vara drama utanför isen. Alltså så här, det händer ju saker hela tiden som gör att de här lagen som blickfånget riktas mot ändras ju. Så att,
ja. Och sen så tränar, det handlar ju om periodisering också. Det vet man ju inte hur lagen jobbar kring det, vilken, när de tränar ner sig för att vara ännu bättre i slutspelet.
Nej, så sådana grejer verkar inte. Om man tittar på spelarmaterialet i Färjestad, har du någon sån här bra spaning framåt slutspel? Vem tror du kommer att ta kliv och vem tror du kan bli den här nyckeln så som till exempel Per Åslund var under guldsäsongen?
Ja, det slutar väl med att det är han igen.
Ja, säkert.
Nej, men, ja, men jag kan tänka mig att en sån som Viktor Rydsell hittar tillbaka rätt mycket. Han gjorde ju extremt bra där innan allt snack blev om vad han ska göra nästa säsong, om han ska till Schweiz och allting. Jag tror att han kan kliva fram och få till en extremt bra avslutning på den här säsongen.
Mm.
Jag tycker att det är svårt att, vi har nästan pratat om hela, eller ja, egentligen pratat klart snart om Färjestad, men vi har inte nämnt Tomášek.
Nej.
Han är verkligen ett nyförvärv som man inte riktigt visste vad man kunde förvänta sig av honom. Och det minns jag redan där i Strömstad när vi sände det. Jag pratade med Stefan och han sa det att, de är redan, de som sitter bredvid honom är redan ont i öronen för att han pratar så mycket. Så det känns ju som att han har verkligen kommit in i gruppen, han har kommit in på isen och extremt skicklig och uppskattad i Karlstad från det jag har hört, trots att jag inte har varit där.
Ja, men han är ju en spelare som jag tror väldigt många i runt Färjestad tog till sig väldigt, väldigt snabbt som du säger, för han är väldigt verbal, han är ute på isen, är han ju liksom, han kan hitta på vad som helst, man har ingen aning om vad som kan hända från honom. Ibland så försvinner han, man tänker, men gud, är han borta, har han liksom blivit sjuk eller är han skadad, det var liksom frågan om. Och så plötsligt så bara dyker han upp och gör en sån här aktion som man bara gapar över liksom.
Visar rumpan.
Visar, ja, men bara det. Alltså här, han är så oberäknelig och jag tror att det är det som får honom att sticka ut så mycket. För att när man tittar på alltså importspelare också som har kommit till Karlstad, så att få en artist, att få en liksom showkille, en spelare som folk faktiskt kan gå och se, alltså betala entrépengen bara för att gå och se honom. Han har ju verkligen den, ja, men det lilla extra så. Och det ska bli jättekul att se honom i ett slutspel. vad händer med honom då? Liksom? För nu tycker jag det senaste man har sett lite, när det har gått emot så ser man också en lite grinigare sida hos honom. Som ska bli väldigt spännande att se vart den tar vägen. För det, så upplevde jag honom inte i början av säsongen, att han var liksom den som gick in i lite gruff och sånt. Men det gör jag nu. Så att det ska bli kul att se om han är lika hetsig framåt.
Ja, och sen får man komma ihåg att men när Mitchell kom in där och när det gäller Färjestad, de vet hur man ska spela ett slutspel. De vet att när de möter de här skickliga lagen som där i kvartsfinalen när de mötte Skellefteå, de vet om att vilka spelare de ska stänga ner.
Ja.
Vilka spelare som man ska tackla lite extra. Jag minns fortfarande intervjun jag gjorde där efter första matchen när jag först pratade med Linus Karlsson i Skellefteå och han sa att jag tror inte jag fått så många tacklingar på hela säsongen som jag fick idag. Och så sa jag det till Victor Ejdsell och då skrattade han och sa men då har vi gjort något rätt. Så att det är liksom, och det var ju ändå ett utspel som Färjestad kom in i och inte hade de förväntningarna på sig.
Nej, gud nej. Absolut inte.
Så att Färjestad tror jag absolut kommer bli svåra att möta i slutspelet.
Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort upp till 7 sittplatser och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
Kia, movement that inspires.
Vafa bil, din bilaffär och avbilar i Arvika.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Vi ska ta och blicka utåt utanför Värmlands kretsar till SHLs största överraskningar så här långt. För det har ju varit en säsong som jag tror att väldigt många gick in med, till exempel Rögle som en av de stora favoriterna att utmana om dels seriesegern i grundserien men också om SM-guldet här frampå. För förra säsongen blev ju en besvikelse för Rögle. Hur känner du liksom, Johanna? Vilka lag har överraskat dig både negativt och positivt?
Men det är som du säger, det är jättesvårt att inte nämna Rögle där. Ja, med den spelartruppen de har, med den kostnaden som den spelartruppen hur dyr den faktiskt är, så är det klart att man har förväntningar. Jag tycker att snacket runt gick också som att okej, de hade en tuff säsong förra säsongen och nu har de lärt sig lite. Man har lärt sig vad det var som gick fel, man har lärt sig vad de här viktiga sakerna är, men det verkade inte riktigt så. Det var det här, de säsonger där Rögle var det bäst, då har man haft någon sån här toppback. Alltså, jag minns när det var Seider och Jelena, det var ingen som ville möta dem.
Nej.
I ett backpar. Det var ju, när man har det, backsidan är ju enormt, enormt viktig när det gäller SHL. Och där har det inte, jag satt Gregoire som när vi gjorde vår Expressen-podd inför säsongen som Rögles MVP den här säsongen. Inte för att jag trodde det utan för att han behövde vara det, för att de behöver någon back som klär fram. Nu har ju han till och med fått lämna.
Ja.
Så att man har underskattat lite det där med backsidan och sen har Abbott-bröderna har gjort extremt mycket positivt för Rögle i de här åren, etablerat dem uppe, högt uppe i SHL. De har varit, gjort jättemycket bra med den föreningen, men det gick lite för långt. Spelarna levererade inte på samma sätt. De har extremt mycket skickliga forwards som bara inte får till det. Så att det är mycket där som inte funkar, men dags att egentligen acceptera att det är så det är och bara försöka överleva.
Ja, och det är ju det de får rikta in sig på verkligen.
Ja, det är en grej som många gör. För det minns jag när det gällde HV när de åkte ur. ja, men, du vet, jag gjorde någon intervju bara någon vecka innan kvalet och intervjuade någon i laget som sa ja, men bara vi tar oss till slutspel så kan allt hända. Och det var så här, men hallå, ni kanske måste, nu måste ni börja tänka liksom att acceptera läget man är i, börja fokusera på att överleva hellre än att bara se uppåt, för att det är då man tappar.
Ja, och självbilden är ju, alltså den eftersläpar ju då. Det blir ju, alltså självinsikten finns ju inte överhuvudtaget när du börjar prata så där. Mm. Det skickar ju ut en jättemärklig signal till supportrar som liksom går och har magont och tycker att saker och ting är eländiga när man går och pratar på det här sättet. Så att ja, det är väldigt intressant med det där med så här, alltså egna synen på sig själv och vart man ska vara när den inte alls överensstämmer med verkligheten.
Mm. Men så är det, verkligen. Men om jag ska prata om något, där kan man ju bara slänga in Örebro också.
Ja, verkligen.
Självklart. Det är ju ett lag som efter fjolåret och hur de har byggt upp sig de här senaste åren som man förväntade sig skulle fortsätta bygga vidare på det, men det har bara inte funkat.
Nej.
Så att de där också. När man pratar åt andra hållet så är det svårt att inte nämna Linköping och Leksand. Mm. Jag var ju en av dem som hade tippat Leksand ganska långt nere. Och om man ska skaffa sig ovänner, eller jag får säga, då ska man tippa Leksand långt nere, för det har jag fått höra. De fansen är väldigt engagerade.
Ja.
Men jag står fast vid att just i det läget så var det där jag hade dem. Jag jobbade väldigt mycket med dem under försäsongen. Det funkade inte. Spelarmaterialet, det har man. Alltså extremt bra lag som Leksand har, men det har man haft nu i några säsonger och det har inte funkat på det sättet som man förväntar sig av de här spelarna som tidigare har gjort jättebra säsonger.
Mm.
Och man hade mycket skador. Matt Cate och Justin Kloos kom och var skadad. Så att det var Max Verneau var skadad. Så att just inför säsongen så var min känsla av att ja, men det är för mycket tuffa saker. Det var snacket utanför. Det var hur Björn mådde också.
Just det.
Så att det var så mycket grejer där som fick mig att känna att ja, men det kan bli tufft här. Sen har de gjort det väldigt, väldigt bra. Jag är imponerad över deras säsong. Jag är imponerad över Linköping. Och hur de har skött den här säsongen och äntligen kan ta sig till ett slutspel.
Ja, det är ju faktiskt helt otroligt. Där kan man också snacka om så här, syn på lag. Alltså vad är det för typ av lag? Jag sa det till Macka när vi spelade in podd förra veckan att jag har lite svårt att se Linköping som ett topplag. Och jag vet inte om det är för att de inte har varit där på så himla många år. Så att det, liksom så här, det tar tid för hjärnan att hänga med när man blir överraskad. För att de har gjort det superbra. Vilken offensiv de har. Alltså, de är ju, och så Marcus Högberg i målet som är under klippan där bak liksom.
Ja, men verkligen. Och Marcus Högberg har ju räddat dem i flera säsonger.
Ja.
Nu gör både han och Myrenberg gör det väldigt bra. De har en bra målvaktssida och de har ju bra backar där. Fantenberg tycker jag att det gjorde skillnad direkt när han kom in i laget efter sin skada. Och det var ju efter det som de började vända säsongen. Så att Linköping, sen tror jag inte att det är det laget som kommer stå där i slutet av säsongen, men väldigt många steg framåt från hur det har sett ut tidigare säsongen.
Tror du att de kan bli lite obehagliga i slutspelet med tanke på att de inte har varit där på länge och det är väldigt svårt att veta vad man kan räkna med av Linköping liksom?
Så är det, och de har inget att förlora heller.
Nej.
Men eftersom att de har varit där nere inom egentligen så pass många år så känns det som att ja, vi går till ett slutspel. Nu kör vi bara. Och sen vet vi om att Marcus Högberg kan ha fantastiska matcher där han egentligen inte släpper in någonting, vinner matchen utan att Linköping knappt behöver göra ett mål. Ett mål behöver de göra, men knappt det. Och han bara spikar igen helt och hållet. Så att, självklart så kan de bli lite jobbiga att mäta.
Om man blickar neråt då, mot bottenträsket och de tuffa markerna där, det blir ju en rysare. Det ser man ju nu liksom att det kan verkligen bli tuffa veckor för lagen som är indragna där nere. Oskarshamn är ju liksom avhängt kan man ju säga då. Mm. Hur ser du på det andra laget där som Oskarshamn kommer att möta i ödeskvalet? Vilket lag tror du det blir?
Jag tycker att det är svårt. Det känns som att man kommer sitta här de här kommande veckorna och säga olika lag varje vecka.
Ja.
Mm. Men inför säsongen så hade jag HV på en 13:e plats.
Ja.
Och ja, det var väl egentligen för att jag inte tyckte att det laget var tillräckligt bra. Jag tycker att HV71 är ett lag när man har André Pettersson, ett lag när man inte har honom, och med tanke ja. På hans skador så är det klart att det blir väldigt tufft för dem och märkbart när han saknas. Mm. Nu har man lyckats med att plocka in, jag menar, man plockade in Nick Shore. Det var, visste man inte riktigt heller vad man skulle få den här gången, men han har gjort det väldigt bra. Jag tycker att de har ju ja, egentligen inte blivit att det har blivit mycket, mycket bättre sedan man bytte tränare, men spontana känslan är ju nu att det finns andra lag som är på väg neråt lite mer och det kan bli räddningen för HV. Ja, men som Modo är ju verkligen på väg neråt där.
Ja.
Funkar inte mycket. Jag skulle inte bli förvånad om det är de som hamnar där i slutet. Malmö har ju hittat någonting de här senaste matcherna och det är väl mycket Kalle Perssons målskytte som verkligen har vaknat till. Så att, jag tycker att det är svårt med bottenstriden, för att de här lagen, de kämpar ju tills de knappt kan andas över att inte behöva hamna i det där kvalet. Samtidigt som kan bara förbereda sig för hur det, ja, de kan bara börja förbereda sig, börja sikta in sig på det, kommer inte kämpa på samma sätt ända in i slutet. Men så som det har sett ut för Oskarshamn så tror jag ändå att det blir väldigt tufft för dem i ett fall.
Ja, det ska ju till ett mirakel för att rädda dem, känns det som. Det är ju det som hände här senast liksom i helgen, det var ju bara... Ja, för vem spelar man då? Liksom. Det är ju det man börjar fundera på. Men det ska bli sjukt spännande att följa den striden där nere. Det har ju varit ändå uppe på tapeten här de senaste dagarna om, ja, men om man ska se, för det här, de här diskussionerna kommer ju varje säsong, men ska man se över systemet? Ska man ha liksom ett kval i botten, eller ska man ha att sista laget åker ur och att man har liksom den, att man får kvala om den sista platsen? Men ja, det där kommer ju stötas och blötas.
Ja, och ingen, det kommer aldrig vara så att alla är nöjda.
Nej, nej, nej.
Jag kan tycka att det finns positiva och negativa saker med de flesta grejerna. Jag kan tycka att om man har spelat en hel säsong och kommer sist och varit absolut sämst, så kanske man ska få åka ut och sen... Det förhindrar ju också det här läget med att de som kommer sist kan börja förbereda sig för kval.
Tidigare precis.
Någon som försöker kämpa, kämpa livet av sig. Så att det kan jag tycka att det finns något där. Jag kan tycka att har man varit bäst under hela säsongen i Hockeyallsvenskan, ja, men då kanske man ska byta plats där och sen så blir det en kval om en till plats mot ett SHL-lag. Så att jag tycker att det finns väldigt mycket, väldigt många olika alternativ, så att jag är glad att det inte är det jag jobbar med.
Ja, det hade varit en fullständig mardröm. Om man vill ha ovänner, då det är nog både så här, tippa Leksand längst ner och göra om hela systemet liksom.
Exakt.
Ja, det är så här, man gör inte det utan att folk reagerar. Men om vi tittar på andra sidan av det hela då, om man tittar på topplagen och guldstriden som här kommer att utspelas om bara ett par månader. Vad ser du där framme? Är det Växjö igen eller vad tror du?
Jag har ju bott i Växjö. Jag flyttade därifrån för ett år sedan. Så att jag har ju bott där i 6 år innan dess och jobbat väldigt mycket mot Växjö. Jag har lärt mig under de åren att aldrig räkna bort dem. För att de hittar vägar konstant. De är det här jobbiga laget. Det kanske inte är det roligaste att kolla på. Men de hittar vägar att vinna de flesta matcherna. när man kollar på Växjö den här säsongen inför, så var det så här, men de tappade extremt skickliga spelare. Men ja, men speciellt om man kollar på backsidan med Herman Aktell, med Lukas Bengtsson, det var att tappa där, ja, men det var klart att det var många som trodde att men nu blir det den här lite baksmällesäsongen som många lag har. Men Växjö fortsätter att imponera på det sättet, för att man kan aldrig räkna bort dem, så att och det kan nästan alla lag säga, det är inte kul att möta dem. De stänger ner lag, de spelar dåligt men biter sig kvar i matcherna, och sen så gör de ett mål och så vinner de. Så att möta dem i ett slutspel, det är inte någonting som är enkelt. Så att jag tror att de kommer vara där uppe. Jag tror Färjestad såklart. Frölunda tror jag också skulle kunna, om de hitta någon mer center nu innan transferfönstret stänger, så hade ju det varit någonting positivt för dem, för att de har också hittat någonting, känns det som. Det finns några lag som är där uppe och smyger, som Leksand, Linköping, Timrå har hittat någonting de här senaste matcherna. Det finns många lag som kan hota om det till slut, och det är ändå lite kul när man kommer in i ett slutspel.
Men det känns som det. Det är ju inte bara de här givna liksom längre, utan nu när det blir lite jokerstämpel på Timrå och Linköping, och alltså Luleå vet man alltid är starka också. Skellefteå är ju ett superlag liksom, så att det finns ju verkligen.
Ja, nu
kandidater.
Nej,
men det är helt sjukt. För det är ju väldigt, väldigt många lag med liknande. Alltså alla vill ju vinna, och alla har väldigt starka spelartrupper. Relativt lika liksom kostnadsmässigt, kan jag tänka mig också. Som ska göra upp om det. Och sen vet man aldrig. Alltså, nyckelspelare kan gå sönder 2 omgångar innan det börjar. Kasta allting upp och ner. Så att.
Exakt, det är många faktorer till det hela. Helt plötsligt går hela målvaktssidan sönder, och man måste plocka in 5 målvakter på 3 matcher, höll jag på att säga. Men så att det är liksom, man vet inte vad som händer. Nu stänger sådana här transferfönstret, och kan man inte plocka in något annat heller. Så att, nej, det kommer att bli spännande, men det är det som är det roliga med slutspelet.
Men så är det verkligen. Och det här med transferfönstret och Silly som vi är inne i nu, det är ju väldigt, väldigt speciellt med tanke på att marknaden är tunn. Alltså man förstår ju att det är inte som att gå på liksom en marknad en vacker dag mitt under skördesäsong och plocka de vackraste, finaste frukterna för bra priser. Utan här är det ju strid om allt liksom. Man ser bara som den säsongen när KHL, ja, men hela KHL-marknaden mer eller mindre blev tillgänglig. Det var ju någonting helt annat. Nu är det ju inte. Det händer ju liksom inte nu. Utan det blir ju. Dyker det upp någon, så är det ju väldigt, väldigt många där och hugger.
Ja, gud. Ja. Nu är det mer som att blunda. Inte se hur färsk den frukten man plockar är. Och sen betala alldeles för mycket pengar för det.
Exakt.
Man vet inte vad man får av de här spelarna som finns nu. Och många av de här lagen som vi är inne på, men de kanske behöver en toppcenter, en toppback. Ring upp en agent och fråga, jag skulle behöva en toppcenter och en toppback. Var tänkte du hitta dem? Ja. För många ligor har ju fortfarande saker att spela för. Och då släpper man ju inte spelare hur som helst, och det är inte jättemånga som sitter där och inte har något och göra som är en toppcenter, en toppback, vad det kan vara.
Precis.
Så att, det är också ett jobb jag är glad att jag inte har.
Jag med. Jag är väldigt tacksam för det. Ja, Johanna, jag är så glad att du har det jobbet du har nu och att du ville vara med i podden. Det var superkul att prata med dig om SHL, och vi får väl se då om vi har Oskarshamn i Hockeyallsvenskan nästa säsong och Växjö eller Färjestad som seriesegrare eller SM-guldvinnare här om när våren och frukten kommer.
Jättekul att jag fick vara med.
Ja, och har du haft det trevligt i fåtöljen nu då?
Fantastiskt.
Ja, har du benen upplutade så här också, eller? Att du har liksom hissat upp ben och.
Nej, inte riktigt så. Det är en sån här bred liksom, liggfåtöljaktigt. Så att jag kan lyfta upp ryggen.
Oj, oj, oj.
Ja, så att den här är fantastiskt bra köp.
Ja, det här låter ju onekligen som någonting man får fundera på. Alltså. Det var bra. Bra tips här.
Ja. Rekommenderar starkt.
Mycket bra. Ja, men tusen tack Johanna och ha en fortsatt trevlig vinter och vår och vecka.
Samma.
Tack och tack så mycket ni som har lyssnat på avsnittet med Johanna Dahlén. Ha en fin vecka ni också. Var rädda om er där ute. Hej.